På Tyresöradion har vi idag över 7000 inspelade program. Och varje år lägger vi ut cirka 300-350 nya program. 4000 av de programmen ligger i vårt sökbara online-arkiv och kan höras på vår hemsida. Men 3000 består av gamla kassettband, minidiskar och filer som spelades in innan vi skapade vårt digitala arkiv 2013. Då och då kontaktar personer oss och vill att vi ska digitalisera de här banden, och det gör vi gärna. Nyligen så kontaktade Gunilla Lundén mig och berättade att hon har hittat två program med sin pappa som blev intervjuade av min far Åke Sandin 2003 och 2009. Och då digitaliserade de och skickade dem till henne. Och så frågade jag också henne, får vi lägga ut det här programmet om din pappa? Och det får vi. Så här kommer en repris från 2003 om Stig Karlsson som föddes 1938 i Kiruna och sen flyttade till Stockholm som liten och jobbade bland annat som nagelapa. Det får ni lyssna på i programmet på Långholmen. Och med att jobba i tunnelsystemet under Stockholm. Och om hur han utbildade sig, blev fackligt aktiv. Och han pratade också om många av de här gamla LO-ordförandena som han hade erfarenhet av. Och han blev ekonom på LO. Och sen när han flyttade till Tyresö, då blev han ordförande för revisorerna i kommunen. Det är ett uppdrag man får som politiker kan man säga, eller förtroendevald. Och det var han väldigt stolt över. Så här får ni höra en repris från 2003 med Stig Karlsson.
Under den halvtimme som börjar nu hör vi Stig Karlsson, Pärlröksgången. Men du är en ganska nyinflyttad typ. Du kom inte på 60-talet som så många andra, Stig, va?
Nej, jag flyttade till Krusboda för 4 år sedan ungefär. Och ja, jag bor på Pärlröks.
Har du ångrat dig att du flyttade till
Tyresö? Nej, det har jag inte gjort. Tyresö är en liten behändig kommun som man kan lätt överblicka och lätt sätta sig in. Jag bor i Stockholms kommun förut och den är ju helt oöverskådlig. Det går inte att förstå. Det är så mycket folk anställda och så vidare. Så att Tyresö är behändig på det sättet.
Ja, säg. Jag har tagit reda på att du, jag brukar kalla mig för halvlapp, men du är väl trekvartslapp du, Stig, för att du är uppvuxen i Kirunavaara, Luossavaara.
Alldeles riktigt, jo. Jag är uppvuxen där och flyttade därifrån när jag var 10 år, nästan 11 år.
Kan du någon tornedalsfinska?
Nej, nej, det kan jag inte. Det kan jag inte. Mina morbröder, de som lever kan kanske lite, och min mamma har kunnat, men hon har glömt bort det där. Alltså, så det,
vad heter hon som flicka då?
Baranperre.
Det låter lite finskt.
Ja, det betyder bergsände.
Gör det? Mm. Jaha, och du kan ingen finska?
Inte ett ord. Ja, svära lite på finska kan jag.
Ja, satanaperke. Ja, men vart kom du som 10-11-åring?
Då kom jag till Hägerstensåsen när jag började i skolan då.
Hägersten? Hägersten, hur var det för dig, din stackare som hade Kiruna-mål då då?
Nej, det var ju de som försökte att sätta sig på den. Men det lyckades inte så bra eftersom jag var ganska snabb med högen och sådär. Så det var en övergående historia. De försökte ett tag och sen så...
Var du en liten ätter i fan?
Ja, det var jag. Slagskäppe faktiskt.
Det här påminner om en mycket känd och uppburen och kontroversiell författare, ja. Jan Guillou.
Just det, men det var ju inte så på Hägerstensåsen som det var på hans solhem, eller vad heter. Det var nog mera normala...
Solbacka,
ja. Det var nog mera normala... De försökte att jäklas lite med varandra. Och då gällde det att snabbt sätta sig i den positionen att de insåg att det var lite farligt.
Du var elev där någon gång kring 1950, början av 50-talet, va?
Ja, just det.
Och var slagskämpe. Det var 1957 eller 58 som agan i skolorna förbjöd. Så gick det för dig då, Stig Karlsson?
Ja, men då hade jag ju slutat i skolan för länge sedan. Men jag fick alltså...
Men jag menar, du gick ju i skolan när aga fortfarande...
Jajamensan, vi fick stryk också av lärarna. Det är inget tvekan om saken. Och,
fick du det?
Jajamensan. Och det var nog ibland ganska välförtjänt, han känns det. Eftersom vi var... Jag gick en klass där alla busfrön placerades. Därför det var en stark och handfast lärare som hette Hagström förresten. Sixten Hagström. Han fick ta hand om alla busfrön. Där man jag. Så att, men det hände ju ibland att man kastade snöboll på varandra och sådär. Och då fick man en åtut. Man fick stryk helt enkelt.
Hur går stryk?
Ja, örfilar så det bara small om det.
Ja, ja. Jo, men det var jag med om. Några år innan, fast den är 50 mil norrut, ja. Kiruna-mål, kan du nog Kiruna-mål?
Nej, inte numera. Då pratade jag ju det när jag kom hit. Det var vars då och sådär vidare som de pratade. Men det är helt borta. Jag har ju bott här nu i 55 år. Va? Så att, jag vet inte om det hörs att jag är från.
Nej, det hörs inte.
Nej, jag har varit här så länge. Så.
Ja, det är drällda av ungar på Hägerstensåsen, ungefär som i Bollmora. I slutet av 60-talet?
Ja, så var det nog. Ja. Massor med unga som var i tio, i skolåldern helt enkelt. Så det var fullt där i skolan. Det var mycket folk.
Och du är tillräckligt gammal för att inte ha haft privilegiet att gå i enhetsskola eller den nioåriga grundskolan?
Jo,
eller?
Jo, det sista året jag gick i skolan där så kallade de det för enhetsskolan. Då blev det enhetsskola så fick läsa lite engelska. Vi lärde oss att orm heter snake och sådär vidare.
Oj, oj.
Så att...
Var det nian det?
Ja, nej, åttan som jag slutade åttan. I åttonde klass så var det plötsligt enhetsskola. Då fick vi... Eller om vi fick göra det redan från femman alltså. Jag tror nästan det. Vi fick läsa lite engelska.
Ja.
Någon timme.
Slutade du efter åttan?
Ja, det var ju inte mer än åtta år på den tiden.
Men du är en intelligent gubbe. Har du blivit det på gamla dagar?
Ja, men skolans längd har inte min intelligens. Nej, men jag har gått till skolan sen på eget initiativ.
Vad alltså, gjorde du det efter åttan då? Herregud, då var det bara för... Gick du och läste som en anständig yngling?
Jaha, det gjorde
Brännkyrka.
Jag. Då? Ja, vi konfirmeras i den träkyrka som man ser från Essingeleden. Jag kommer inte ihåg vad den där heter nu. Den står kvar där. Den ligger i Aspudden.
Ja, ja.
Jag har konfirmationsbilden kvar. Va? Och där är det en av killarna som är försett med en blåtira.
Var det Stig Karlsson som hade varit framme
igen? Ja, men så det var det faktiskt.
Är det sant?
Jo, det är sant.
Slogs du under när
nej,
du
men vi gick ju i skolan tillsammans också. Så att det var väl något som hände där på skoltid.
Jaha.
Jag kan titta på bilden och se blåtira än i denna dag.
Och när var du i kyrkan sist? Har du varit i någon av Tyresö kyrkor?
Jo, jag har ju varit i Tyresö kyrka förstås. På barndop och
sånt. Den gamla?
Ja. Men annars är jag inte ofta i kyrka. Jag är i kyrkor utomlands. Senast var jag i Budapest och var inne i några kyrkor där och tittade.
Det är ganska fint, och särskilt på sommaren när kan man söka svalka och lugn och ro i en kyrka.
Så står de ju upp i kyrkorna. De sitter, de står upp allihop.
Gör de?
Ja.
Ja, så.
Ja. Det gör vi också i Leningrad, var en jättestor kyrka där, eller Petersburg som det heter nu. Och det är en stor uppe alltså, under gudstjänst. Förlåt.
Som Pansis reser du omkring rätt mycket?
Alltså. Det gör jag, ja.
Ja.
Minst det 5-6 resor om året.
Gör du?
Mm.
Oj då. Vad är favoritmålet då?
Ja. Alltså... Barbados var väldigt fint. Alltså. Det var en gång. Men det var så fruktansvärt dyrt allting. Eftersom det är amerikanernas Mallorca. Så...
Jaha.
Men där var havet precis så smaragdfärgat. Som man ser på turistbilder. Det var ganska härligt.
Har du varit på andra ställen i Västindien?
Ja, Dominikanska republiken.
Dominikanska republiken, är det ön Haiti eller vad sjutton?
Ja, ön heter inte Haiti, utan ön heter väl någonting annat som har fallit med minnet nu.
Hispaniola?
Ja, någonting sånt. Ja, jag tror den heter Hispaniola och den är delad. Och ena sidan är Tahiti och andra sidan är Dominikanska republiken.
Är det lika eländigt där?
Nej, det är inte. I Dominikanska republiken är det betydligt bättre. Jag har varit i Haiti, så jag vet det.
Ja, men när du var 15 år och ny konfirmerad Stig Karlsson, var började du jobba då alltså?
Då gick jag på L.M. Erikssons lärningsskola i 3 år.
Det var ganska nära att vara Hägersten.
Ja, jag gick dit varje dag.
Ja.
Det var inte länge.
Men du är ju inte gammal LM-are.
Du menar med gammal LM-are?
Jag menar att du har vigt ditt vuxna liv fram till pensioneringen åt Eriksson.
Nej. Samma dag som den där lärningsskolan var slut så slutade jag.
Jaså?
Det gjorde jag.
Vad gjorde du då?
Då började jag på Stockholms... Alltså Mälarvarvet som ligger på Långholmen, som då tillhörde Stockholms hamnstyrelse, där vi reparerade båtar och byggde järnkonstruktioner av olika slag. Och där var jag i 8,5 år i Lundarsväng, kan vi säga.
Finns det varvet kvar?
Jajamensan.
Vad gjorde du där då?
Ja, vi nitade till exempel. Då var jag som en nagelapa, som det hette. Det var en sån som värmde nitarna i en liten ässja med kol alltså.
Är det nagelaporna?
Ja, heter det. Sen har man en tång och så när nitarna glöder, va? Så de är röda, va? Då har man tången och så slänger man den till mothållaren. Han som håller emot. Och då stoppar han in nitet i hålet och håller emot med en järngrunka. Och så är nitan på utsidan som klappar till den där med nitmaskin. Så då går det nit där. Då ska man helst slå i ungefär 100 sådana där i timmen. Eller i timmen, ja. Just det. Så man hade ungefär 1 minut lite drygt på varje.
Nej, det hade du inte alls det.
Hur mycket blir det då?
Du hade bara en 40 sekunder,
ja, just det, på varje. Just det. Det går med blixtens hastighet. Alltså. Annars gick inte ackord ihop för att de skulle försörja dels nitan, dels mothållaren, dels nagelapan som var jag. Så att ackordet skulle räcka till alla och då måste man slå in 100 nit alltså.
Jaha.
Och de var då ungefär 3/4, alltså 20 mm tjocka.
Men du, vad, jobbade du inte i tunnlar eller något sånt där konstigt också? Vad var det då?
Det var Sydvästra T-banan, vi byggde den då på 60-talet. Alltså, då la bland annat en kasun över Liljonsviken. Så den går ju i en betongkasun där.
Under vattnet, eller? Ja. Just det. Ut till dina gamla hemtrakter, ja. Då, Hägersten. Jaha.
Just det. Så att, det gick ju då ända ut till Skärholmen och Mälarhöjden och så vidare. Va? Den här grenar ju sig.
Ja.
Och Fruängen.
Men det finns ju andra tunnlar under Stockholm,
ja,
som du också har travat i, va?
Ja, Citytunneln till exempel.
Vad är Citytunneln för någonting?
Det är en jättelik anläggning som försörjer Stockholm med elström, telekablar, fjärrvärme och så vidare. Och där är ett jättestort system som man kan gå dagar i om man vill. Va? Man kan gå ner där under Vanvägslund där jag jobbar och knalla till Farsta om man vill.
Under jord?
Ja, kan man göra.
Det kommer inga tunnelbanetåg där, utan det är bara massa kablar.
Ja, det är, ja, det finns ett litet tåg som man kan åka. Man kan åka till Farsta med ett litet tåg.
Alltså, det finns?
Ja.
Jaha. Men det är bara ett jobbartåg?
Ja, alltså, man sitter på det. Som en radiobil ungefär.
Sedermera blev du ju väldigt fackligt aktiv. Var du det redan i unga år, Stig Karlsson?
Ja, det var jag. Redan när jag jobbade på Mälarvarvet, kanske inte så mycket, men jag var det. På den tiden tog man upp avgiften direkt på verkstadsgolvet. Man fick ju betala det till en särskild uppbördsman, va? Fackföreningsavgiften.
Är det autogiro idag eller vad då?
Ja, det är väl så. Men då var det så att då gick man och hämtade pengarna och man fick en liten stämpel i en bok som man hade.
Men du som var slagskämpe i... Som pojke, här fick du ju inte slå verkmästaren eller ännu mindre arbetsgivaren på käften.
Nej.
Ha? Var du fan fortfarande?
Jo, det var jag nog. Det hände nog att jag vet att jag faktiskt... Jag har fått sparken en gång därför jag...
Otrevligt.
Jag tog tag i en verkmästare. Det var, just när vi sänkte ner en kasun, det var Riddarfjärden förresten.
Ja.
Så fick jag, då sa platschefen, nu får du gå hem Stig, man får inte säga så till verkmästaren. Så. Och så gick jag hem och så var jag hemma en månad och så ringde han och sa, nu får du komma tillbaka, så nu har verkmästaren slutat. Så var det. Jo, men det
där... Vadå, så att du slapp och väntade och var sur en hel
månad? Nej, jag hade ett annat jobb.
Jaså.
Jag jobbade på ett annat verkstad. Men jag gillade ju det där anläggningsjobben, för man var utomhus och sådär. Mm.
Hur var det, hur var arbetsförhållandena på 60-talet? Det sägs att de har blivit bättre på 40 år.
Ja, alltså jag skulle vilja säga det att de som nu jobbar, de har ingen aning om hur det kunde vara alltså på en arbetsplats för 35 år sedan när jag var ung man.
Och då, ge något exempel på skillnaden.
Jag jobbade i en stenkross till exempel, och där kom det då ibland, vi krossade då tunnelmassor från den där citytunneln jag talade om tidigare. Och då körde de upp det direkt till den där krossen, och så kunde de krossas och så skulle man sälja det direkt. Då.
Mm-hmm.
Och ibland när inte dynamiten hade exploderat så att säga, då blev det stora stenar som inte gick ner i krossen.
Vad kallar ni dem för?
Skut. Ja. Och då var man tvungen att raskt hoppa upp på det där skutet med borrmaskinen som borrar ett hål och så stoppar ner dynamit.
Vänta. Du sa att dynamiten hade...
Ja, den hade inte exploderat.
Så det fanns dynamit i det där stenlaget?
Ja, jajamensan. Det gjorde. Det såg vi när de gick isär sen när vi sköt. Va? Vi sköt, var ju tvungna att göra en liten...
Men var det speciellt hälsosamt att borra i?
Nej, det var direkt livsfarligt.
Och det påpekade du förstås?
Ja, men det var...
Vad hände då?
Ja, platschefen sa att... Sånt i livet. Stenarna ska igenom krossen. Det var liksom bara att hoppas för det bästa, och det hände ju ingenting.
Ringde du inte till byggnads eller?
Jo, det gjorde jag.
Fick du någon hjälp?
Det fick jag. Då fick jag första gången träffa en ombudsman som jag blev mycket imponerad av, som heter Karsten Thunborg. Jag tror inte han lever längre. Men han var...
Han var också uppe från Lappland, ursprungligen, va?
Ja, från Porjus var han att jobba i alla fall.
Mm.
Ja, han kom dit och han lyckas ju förhandla med dem där, men tyvärr så är ju också en pragmatisk person som inser att man måste ha ett jobb också. Så att han hävdar ju att man inte skulle vara ensam i den där krossen, och det var ju säkert helt riktigt. Men hade vi varit två så hade det nog inte gått runt. Så han hade förhandlat sig till att vi skulle vara två, så sa jag att ja, det går nog vara en också. Och på det viset så han blev ju väldigt sur på mig.
Jag tyckte du var en sån där socialdemokratisk revisionist. Ja, han var väl kommunist själv?
Ja, han var riktig kommunist. Alltså.
Ja.
Det var. Han satt på sektionsmötena när jag var ordförande, eller sekreterare i sektion 04 på Hägersten, och så satt han längst bak i salen och skanderade Palme och Geijer, kapitalets lakejer och så vidare.
Det var slutet av 60-talet.
Ja, det var inte.
Det sa man också vid en del demonstrationer på Stockholms gator på den tiden.
Jo, så var det. Det var mycket, mycket stark kamp mellan socialdemokrater och kommunister och makten i bygget på den tiden. Numera tror jag att de är nästan borta. Men då gällde det, vem skulle vara ordförande? Skulle det vara en kommunist eller skulle det vara en socialdemokrat?
Jaha.
Ett tag så var det en kommunist som hette Olle Karis.
Jaha.
Som fortfarande lever, tror jag. Mycket gammal man.
Mm. Men sen då, du är filkand. Ja. 8-årig folkskola praktiskt taget i Hägersten. Mm. Hur är du filkand?
Jag gick ju där i tunneln och trampade, och det var ju inte världens muntraste arbetsmiljö, det kan man ju inte påstå, utan det var ju mycket ohälsosamt och trist på alla möjliga sätt. Jag trivdes ju, men jag tyckte jag skulle göra någonting annat här i världen, så jag började studera helt enkelt på kvällarna, och det höll jag på och malde mig i 7 år.
På universitetet? Men du måste väl ta någon slags gymnasiekompetens?
Nej, det behövdes inte då, utan då fick man, om man kom in, man var så kallad 25-4. Man var fyllda, eller 24-4, alltså man skulle ha jobbat i 4 år och så skulle man vara 24 år. Så kom man in utan att ha någon studentexamen. Det finns nog kvar i någon form fortfarande, så skulle någon intyga att man kunde läsa engelska hjälpligt.
Och kunde du det?
Nej, det räckte med att man sa att man kunde det.
Orm heter Snake, sa du.
Så gick han på komvux, för jag märkte att jag kunde inte... Det går ju med kurslitteratur, så jag läste engelska på komvux samtidigt som jag läste på universitetet.
Men du jobbade samtidigt?
Ja, det gjorde jag.
Du pluggade på kvällarna?
Ja.
Du var fackligt aktiv som Någon studieledig kväll gick åt till det.
Ja.
Och du hade fru och barn.
Ja. Och så skildes vi förstås så småningom.
Därför de, familjen såg aldrig till sin Stig Karlsson.
Nej, nej. Så var det.
Vad tyckte de andra gubbarna i tunneln och i stenkrossen och vad det var om dig då som inte hängde med och tog en öl på någon kväll därför att du skulle plugga?
Nu var det ju så.
Blev du inte en konstig prick?
Ja, jag vet inte om jag berättade det så mycket. Sen var det inte så att man gick ut och tog en öl. På den tiden var det så att man gick på systemet på arbetstid och köpte en flaska att man drack upp på jobbet. Så att jag hade...
Gjorde ni det?
Jajamensan. Det var mycket vanligt förekommande. Och jag har aldrig varit så särskilt intresserad av den typen av alkoholkonsumtion. Jag dricker gärna ett glas vin och tar några snaps och sådär. Men jag tycker inte det hör ihop med jobb. Va? Men så var det då. Va? Man går inte ut som nu på en pub. Det fanns inga pubbar. Det fanns ölcafé. Där de riktigt gubbarna satt.
Mm.
Men de som jobbar, de kunde vara fulla på jobbet på dagen.
Mm.
Så.
Vad hade du för glädje yrkesmässigt av din filkan?
Ja, det är klart att då kunde jag ju få de stora chanser att få de jobb jag ville ha, nämligen att jobba inom en facklig organisation. Och jag fick ju också erbjudande att börja på byggnad, så där jobbade jag i 5 år. Bertil Winberg hette han som var ordförande på den tiden. Han varit sedermera mördad i
Tesla. Ja, just det. Så var han det, ja.
Mm.
Men du har varit på LO också, självaste högborgen, fackliga högborgen.
Jag rekryterades dit så småningom av P.O. Edin som var min chef där.
Han är jämtlänning, va?
Nej, från Boden.
Ja, från Boden?
Ja, det är en liten by.
Ja.
Mm.
Ja.
Där. Så han är också pensionerad. Jag är också pensionerad.
Ja. Vad gjorde du på LO då?
Ja, jag var anställd som ekonom. Jag hade väl ingen riktig ekonomexamen. Jag hade några betyg i nationalekonomi och så vidare. Så jag jobbade som ekonom.
Då jobbade du under P.O. Edin?
Han var chef, ja.
Jaha. Var han bra som chef?
Mycket bra chef. Mycket bra.
Jaha.
Fast vi hade väl lite kontroverser förstås. Det hade vi. Men det beror inte på honom. En bättre chef svårt att tänka sig än han var.
Vad är det för LO-chefer som du har lärt känna där?
Stig Malm till exempel.
Aha.
Han var ju chef när jag började och sen avgick han ju så småningom av olika skäl som vi alla har talat om. Och sen kom ju Bertil Jonsson. Och
silade Bertil Jonsson snacket bättre än Stig Malm som ju har gått till historien för ett alldeles speciellt uttryck som han har lovat från honom.
Taxichaffis. Ja, just det, sa han. Ja, nej. Jo, det var ju mycket betonghäckar och sådär kallade han sina egna ombudsmän. Han tyckte de satt mest på kontoret och var inte ute på arbetsplatsen.
Vem sa så?
Stig Malm. Jonsson var nog lite försiktigare när det gäller sådana där saker. Men han var en mycket trevlig och mycket omtänksam person.
Aha.
Och ännu mer omtänksam är ju förstås Vanja som nu är ordförande. Hon hade inte blivit det tror jag under min tid, men hon är väldigt mycket för väldigt social person som tänker på personalen och alla gäster som kommer att de ska trivas och att de ska ha det bra.
Gör hon?
Ja, det gör hon.
Så hon har inte halkat in på ett bananskal bara därför hon,
nej.
Och därför hon har kjol och inte använder lika fula uttryck som sina företrädare?
Ja, att hon har kjol. Det var väl i alla fall inte till nackdel tror jag när det skulle vara en ny äldreordförande eftersom det då var mycket modernt att man skulle ha kvinnor på ledande poster. Men det är inte därför hon har blivit äldreordförande. Hon är mycket duktig alltså.
Bertil Jonsson, var inte han en notorisk historieberättare?
Jo, det var han. Men jag ska inte berätta några av de historier han brukar berätta för jag tror inte. Nej. Han var rolig, han kunde berätta historier i timtal. Alltså. Han hade alltid ny.
Inklusive fräckisar?
Ja, det måste man nog säga.
Hade han inte en presschef, en ung kvinna som till och med förmanade honom att nu får han 17 aktare så att det inte kommer ut i pressen? Här.
Det hade han ju, det är förresten min dotter som var presschef på den tiden. Som
vad heter hon?
Gunilla Lundén.
Ja.
Det heter hon som gift och... Han, Bertil var ju en riktig bjässe, närmare 2 meter lång och vägde 108 kilo. Och hon är ju då 1,55 och stod och pekade på honom så här. Nu får du skärpa dig och inte berätta om den här historien.
Och
offentligt.
Det tog han någon notis om
ja,
detta?
Ja, det gjorde han. Han gjorde ju aldrig någon fadäs, så vitt jag vet, av det slaget som Stig Malm gärna gjorde.
Mm. Det har framgått här tidigare under det här samtalet, Stig Karlsson, att du nog är socialdemokrat.
Ja, det stämmer.
Är det av födsel och ohejdad vana?
Det är det. Jag är född in i socialdemokratin. Och jag har, ja, redan som liten pojke var jag med och demonstrerade i Kiruna, alltså med min pappa.
Men det stora tåget där uppe var väl snarast kommunisternas tåg, va?
Ja, jag vet inte riktigt om de sära på tågen där uppe. Alltså. Det är jag osäker på. Alltså. Men jag gick i ett tåg och var det 2 tåg så var det ju det socialdemokratiska tåget. Det kan jag försöka.
Jaha.
Mm. Men jag tror nästan att man knallade alla i arbetarrörelsen, som det heter. Det var ju både kommunister och socialdemokrater.
Har du haft några förtroendeposter som socialdemokrat? Fackligt har du haft det, men...
Nej, det är nog dåligt med det. Det är först när jag kom hit till Tyresö. Nu är jag numera revisornas ordförande här i Tyresö.
Hoppsan!
Det är ett politiskt uppdrag.
Har du efterträtt Leif Ljung?
Ja, stämmer jag.
Jaha, men det är några dagar om året ni har att... Ja, hålla räkenskaper, va?
Det är det. Och sen, framförallt är det mycket att läsa in. Men det är ju väldigt roligt, för man lär sig ju snabbt hur kommunen fungerar och vilka som gör vad och vilken förvaltning som gör det och så vidare. Så att man är tvungen att sätta sig in i kommunens funktion och ekonomi.
Är det intressant?
Mycket. Det är roligaste uppdrag jag någonsin haft.
Nej, vad skojigt.
Jag tycker det är jättekul.
Men du är ganska ny på den här posten.
Ja, jag är väldigt ny och okunnig, va?
När du blir kunnigare kommer du att ha vilda förslag om hur man ska rationalisera den kommunala verksamheten och använda pengarna, använda mindre pengar eller använda pengarna på ett bättre, klokare sätt.
Det är nog inte min uppgift som revisor, utan min uppgift som revisor är att se till att förvaltningarna gör som kommunfullmäktige har beslutat. Alltså på något sätt så är jag ju representant för medborgarna som då, om vi har politiskt valda församlingar så måste man ju se till att de beslut som de politikerna fattar, vare sig jag gillar dem eller inte, att de verkligen genomförs på ett sätt. Att förvaltningarna gör det kommunfullmäktige har beslutat. Annars funkar ju inte demokrati.
Nej.
Så det är nog mera min uppgift. Sen att se till att bokföringen är schysst och att summarna, men det har vi ju ett biträde som det heter, det är professionella revisorer som sköter det i första hand.
Allmänt om Tyresöpolitik, får en revisor ha några egna åsikter?
Jo, det får jag väl ha. Ja. Jag är ju socialdemokrat och visst, jag tycker att Tyresö är en ganska välskött kommun. Alltså.
Mm.
Och jag borde ju förstås tycka illa om Berit Assarsson som är moderat, men jag tror att de är ganska kompetent faktiskt. Påläst.
Ja.
Mm. Och hon,
vad tycker du om oppositionen då?
Jag tycker...
Som består av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister.
Jag tycker alltid oppositionen är lite gnälliga. Va?
Så de, det är deras uppgift.
Ja, jag vet. De ska gnälla. Men ibland tycker jag nog att... Vi gnäll bara för gnällets egen skull. Man ska säga ifrån och man ska protestera. Alltså... De fyller väl sin funktion, men jag skulle önska att de istället tog tag i någonting som verkligen var någonting att protestera mot, istället för att protestera mot allting. Va?
Gäller det också den borgerliga oppositionen på riksplanen?
Ja, de gnäller ju bara för att gnälla, så de måste på något sätt, om Persson säger något så är det fel. Va?
Ja.
Per definition, va? Så är det.
Ja, Stig Karlsson, det var väldigt trevligt att prata med dig. En halvtimme går allt för fort. Fortsätt att resa runt världen, var rädd om dig. Och gör någonting riktigt smart nu för oss Tyresö-medborgare. som du som är revisor, så att vi får ännu bättre och kanske ännu billigare.
Ska försöka.
Tack så mycket.
Och det ni har hört nu, det är en repris från 2003 där min far Åke Sandin intervjuar Stig Karlsson som blev 73 år. Han avled 2011. Och jag som har producerat det här programmet, jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Och vill ni höra fler såna här gamla intervjuer så finns de under begreppet arkivpärlor på vår hemsida. Det kan man söka på längst upp till höger.